Värmländska lärarens kriminella dubbelliv, stölder, bedrägerier och hot om våldtäkt. Tonåringar från Nykroppa dog i A-traktorolycka. Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. I den här podden tar Åsa Asplid och Nicole de Borsan med dig som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undre värld. Det här är en podd om kriminalitet och brott, men också om människoöden. Och Åsa, du har grävt i en helt osannolik historia som handlar om en 46-årig grundskollärare som har jobbat på flera värmländska skolor samtidigt som han har begått ett stort antal brott. Vad handlar det här om?
Ja, det handlar om en man som är obehörig lärare men som har varit lärarvikarie på flera skolor i Värmland samtidigt som han har framförallt stulit, genomfört bedrägerier och vid ett tillfälle skickat hotfulla brev till en blivande kollega utan att skolorna där han har jobbat haft en aning om att det här är saker som har pågått samtidigt som man då har undervisat barn på dagarna.
Hur kom den här historien på spåren?
Det kom ett åtal för några veckor sedan där den här 46-åriga mannen då misstänktes ha stulet ett jättestort antal mascaror på ICA Maxi i Karlskoga och reagerade lite grann på det, så började titta lite närmare och insåg då att han även var misstänkt för urkundsförfalskning. Och det visade sig då att han hade förfalskat referenser när han sökte jobb som lärare på Norrstrandsskolan. Ju mer man grävde i den här historien, desto mer osannolika saker kom fram.
Men om vi börjar från början då, den här mannen började som timvikarie på en skola i Kristinehamn våren 2020. Och vad var det som hände där?
Han började som timvikarie, funkar ganska bra, fick ett heltidsvikariat som lärare från efter sommarlovet då, från höstterminen 2020. Samtidigt under sommaren så misstänks han ha begått en del mindre stölder. Det var ingenting som skolan hade någon koll på. Sen förflöt väl hela höstterminen ganska okej. I april 2021 så får läraren veta att skolan har anställt en kvinnlig lärare som ska börja efter sommaren och hon är då behörig. Han blir mer eller mindre panikslagen och tror att han ska förlora jobbet i och med att han själv då är obehörig. Och kommer fram till att han ska försöka skrämma den här kvinnan som han aldrig har träffat då från att ta tjänsten på den skolan där han jobbar. Så han skriver två brev och skickar hem till henne i adresserad och frankerade kuvert där han då förklarar att han har haft koll på henne en längre tid och sett henne när hon har rört sig i samhället. Och han är så glad för att de ska bli kollegor efter sommaren. Och han är sexuellt attraherad av henne. Och sedan så beskriver han hur han då kommer stå och vänta på henne i skogsbrynet. Och ta henne, beskriver han. Och sedan är det otroligt explicit förklarat hur han ska våldta henne på olika sätt. Fruktansvärt obehagliga brev.
Hur reagerade den här kvinnan när hon fick ett sånt brev?
Ja, hon tyckte ju självklart att det här var otroligt obehagligt. Men jag tror att hennes anhöriga tyckte att det var ännu värre än vad hon själv tyckte. De gick ju till polisen med det här och polisen tog breven på otroligt stort allvar och jag har läst förhören med kvinnan och där framgår ju då hur polisen försöker få henne att fundera över, finns det några personer i hennes bekantskapskrets som hyser agg mot henne eller som skulle kunna göra något sånt här, kanske några gamla ex-pojkvänner eller liknande. Och hon bara, nej, hon kommer inte på någon som skulle kunna göra en sån här sak. Sen väljer polisen då att ta breven. De är ju igenklistrade och det finns frimärke på dem och så. Så att gärningspersonen har ju uppenbarligen hanterat de här kuverten. Så man skickar dem på DNA-analys till Nationellt forensiskt centrum. Och får träff på ett DNA. Och när man sen kör det i sin egen DNA-databas där man då samlat DNA från personer som haft tidigare kontakt med polisen, så ger det utslag. Man får namn och adress på den här läraren. Ja, 31 maj 2021 åker polisen till skolan i Kristinehamn och hämtar in honom för ett förhör.
Gör man någon husrannsakan eller vad händer sen?
Ja, i samband med, kort efter att man har hämtat in honom för förhör då, så gör man även en husrannsakan i hans bostad. Och när man går in där så hittar man ganska snart ytterligare brev med precis samma typer av formuleringar och även adresserade kuvert till den här kvinnan då. Så det blir ju, det blir väldigt uppenbart att han ligger bakom det här, och konfronterad med de här uppgifterna så erkänner ju han att det är han som har skickat breven och blir då misstänkt för två fall av sexuellt ofredande och två fall av olaga hot.
Hittar polisen något mer än hos honom?
Ja, men de gör ju det. De går ju in där och noterar att de hittar jättemycket kosmetikaprodukter som ligger i olika högar, framförallt i köket och i vardagsrummet. Och det rör sig då om ett stort antal mascaror, eyeliners och solprodukter framförallt. Man hittar även en dator som man tar med sig i beslag, och där kan man då se ett ganska avancerat mappsystem där de här sminkprodukterna finns avfotograferade och utlagda till försäljning på internet.
Ja, det här är ju ganska allvarliga brott. Kunde han fortsätta arbeta som lärare efter det här?
Nej, men han fick ju naturligtvis sparken från skolan i Kristinehamn när de fick reda på det här. Det går ju inte att ha en lärare som skickar den här typen av brev till blivande kollegor. Och sen blev han ju även misstänkt för ett stort antal stölder i och med fyndet av de här stora sminkprodukterna. Han ska ju ha varit på ICA Maxi i Karlskoga. Där greps han av vakter i samma tidsperiod då. Misstänkt för stöld, och man har kunnat se på övervakningskameror hur han då har varit och plockat på sig de här sminkprodukterna helt enkelt. Så när skolan i Kristinehamn kände att det här är inte någon person som ska fortsätta arbeta hos oss.
Men han gav inte upp för det?
Nej, han blev inte häktad för de här brotten. Alltså han fortsatte ju, han behövde ju livnära sig. Så han sökte ju nya jobb och fick jobb på en skola i Karlstad kommun då. Så hösten 2021 började han som grundskolelärare här i Karlstad.
Hur gick det där då?
Det gick ju inte så bra med facit i hand då. Men till en början flöt ju allting på. Personalen där upplevde honom ändå som en trevlig och sympatisk person som det gick att ha ganska, ja, diskussioner om vad som pågick i samhället med och så här. Samtidigt så fick polisen som utredde de här hotbreven och stölderna mot honom reda på att han hade fått ett nytt jobb i Karlstad. De reagerade på det och tyckte att det var väldigt märkligt att han hade fått jobb som grundskollärare trots de misstankar som fanns mot honom. Så polisen ringde upp skolan i Karlstad och frågade om de överhuvudtaget hade tagit referenser på den här mannen då, med tanke på det som hade hänt. Och ifrågasatte hans lämplighet som lärare, men skolan svarade aldrig polisen. De fick aldrig någon återkoppling på det här. Däremot så under hösten förra året så skedde det någon form av händelse där han misstänks ha kränkt en av sina dåvarande kollegor. Så i månadsskiftet oktober-november, efter drygt 2 månader på den skolan, så fick han sparken på nytt och blev polisanmäld för den här kränkningen mot sin kollega då.
Vad har skolan sagt om varför de anställde honom?
Det är ju det man undrar lite granna, just med tanke på hur kunde de ta in den här läraren? För man ska ju göra bakgrundskoll, och ofta så begär man ju in någon form av utdrag ur belastningsregister och sådana här saker för personer som arbetar med barn. Men jag har sökt rektorn för den här Karlstadsskolan vid flera tillfällen, och han har sagt att han ska återkomma, men gör inte det. Så jag har inte fått något svar. alls på det.
Men historien är inte slut där, han fortsatte ju söka jobb, eller hur?
Ja, men exakt. Efter att han fick sparken då från den här skolan i Karlstad så började han leta nya jobb. Så han har skickat ut ansökningsbrev till 6 olika skolor runt om i Värmland. Och i början på december så var han mitt inne i en anställningsprocess för att få en tjänst på Nordstrandskolan i Karlstad. Och var väl, ja, det var väl bara fråga om att man inte hade gett honom anställningskontraktet än när det avslöjades då att det, han hade en helt annan okänd kriminell bakgrund också.
Hur fick de reda på det då?
Ja, nej, det var rektorn på Nordstrandskolan. Han var ju delaktig i den här anställningsprocessen. Men han har ju i egenskap av den yrkesroll han har så har han ju även kontakt med andra lärare i Karlstad. Så han träffade en person eller en lärare från den skolan där den här kriminellt belastade läraren då nyligen hade fått sparken ifrån i ett helt annat sammanhang och bara nämnde att ja, vi ska anställa din tidigare kollega här och vi har fått så fina vitsord om honom och verkar vara en mycket bra person. Och tidigare kollegan på Karlstadsskolan då reagerade ju på det här omedelbart för han visste ju om att vad som hade hänt där och att den här läraren hade fått sparken. Så han började ana ugglor i mossen och frågade lite mer om det här. Och rektorn förklarade då att ja, men den här namngivna personen har ju skickat referenser till oss. Och han beskriver en väldigt kompetent person. Det här ledde då att man började kolla lite granna på det här och ringde och pratade med den här personen som skulle ha skrivit referenserna och när han fick reda på detta så blev han nej, det där har jag absolut inte skrivit. Det är inte jag som har gjort det. Så det ledde ju, polisanmälde ju det här helt enkelt och det blev rubricerat då som urkundsförfalskning för det visar sig då att den här kriminella läraren helt enkelt har hittat på referenser. Han har själv skrivit dem men utgett sig för att vara en annan person då.
Hur hade han gjort det? Hade han...
Ja, det är ju också ett avancerat upplägg som han verkligen lagt ner tid på. Han har då angett en mejladress eller registrerat en mejladress i den här tidigare kollegans namn och även skaffat en telefon med telefonnummer som man då har angett till Nordstrandskolan att det här går till den här personen. När Nordstrandskolan sedan har ringt det numret så har det ju ringt på telefonen hemma hos den kriminella läraren. Han har då struntat i att svara och sedan istället återkommit med ett mejl där han skrivit till Nordstrandskolan att ursäkta så här att jag inte svarade i telefon men jag är i Stockholm på konferens under några dagar nu har ingen möjlighet att prata i telefon men jag förstår att det handlar om referenserna för den här personen som jag blivit ombedd och jag skickar dem mejlledes här istället så har ni dem och sedan så har han då skrivit ett stycke om att det här är en jättekompetent person som är väldigt bra på att hantera barn och han ser alla individer i klassrummet och både föräldrar och barn har uttryckt stor ledsnad över att han har slutat på våran skola och så här. Men som sagt, det här var ju då bara påhitt.
Så det blev inget jobb på Nordstrandskolan?
Nej, det blev det inte. Det blev tvärstopp i anställningsprocessen där helt enkelt.
Men han sökte sig vidare?
Ja, och har ju lyckats med det här. Det är ju det som är så konstigt att han gör det. Bara en vecka efter att han polisanmäldes för urkundsförfalskning så skrev han under anställningskontrakt för ett heltidsvikariat som mellanstadielärare på en skola i Filipstad. Med start i januari då 2022.
Funkar det bra på den arbetsplatsen då?
Ja, återigen så det fungerar ju bra initialt så här. Och han uppfattas som trevlig och eleverna tycker om honom och så. Men där blev det ju i april i år då så upptäckte en kvinnlig kollega plötsligt att hennes ryggsäck som bland annat då innehöll plånbok och bankkort och sådana saker var försvunnen ur klassrummet. Så hon polisanmälde det som en stöld och tänkte väl då att det kanske var någon av eleverna som hade stulit den här väskan ifrån henne. Men så var ju inte alls fallet.
Hur kunde de avslöja att det var den här läraren som hade tagit den då?
Bara några timmar senare, samma dag som man då misstänks ha stulit väskan i klassrummet, så gick han in i en av närbutikerna som ligger ganska nära den här skolan och där personalen kände igen honom som den nya läraren. Och så löste han in en eller om det var två trisslotter som ska ha legat i den här stulna plånboken. Jag vet inte exakt hur, men butiksinnehavaren kunde notera att det var en trisslott som tillhörde den kvinnliga läraren. Så butiksinnehavaren ringde den kvinnan, jag tror senare samma kväll, och sa att ja, din kollega var ju här och löste in trisslotter så här. Och då började ju kvinnan misstänka att det var inte alls någon elev som hade tagit hennes väska och plånbok, utan det var troligen hennes nya kollega. Så hon kontaktade polisen nästa morgon redan och sa att jag tror att det är den här personen som har stulit min väska. Vilket gjorde att polisen åkte hem till läraren och där hemma hittade de kvinnans ryggsäck. Det här är ett brott som läraren inte har erkänt. Han hävdar att han inte alls har stulit den här väskan, utan han hade den hemma hos sig för att han hade hittat den någonstans, tror jag, och hade tagit hand om väskan eller något sådant.
Men jag antar att han inte kunde vara kvar på den här skolan nu efter den här incidenten?
Nej, det fick han ju inte, utan han jobbar inte där längre. Jag har pratat med rektorn på den här skolan också, som var väldigt kortfattad och sa att de vill inte prata. Men den här läraren är inte kvar hos dem längre.
Men du har ju pratat med flera av den här lärarens tidigare kollegor. Vad säger de om det här?
Ja, men det här är ju, även om det inte är, förutom de här breven då som var otroligt obehagliga, så rörde sig om kanske inte jätteallvarlig brottslighet. Så det är ingen som har kommit fysiskt till skada till exempel. Men alla jag talat med vittnar ju ändå om att det är ett stort antal personer som blir påverkade av det här. Jag pratade med mannen. Han har förfalskat referenser i hans namn, och han beskrev ju det som att han blev både, tyckte att det var obehagligt. Han blev även arg över det som hade inträffat. För han hade ju tagit den här mannen lite under sina vingars beskydd när han började jobba på skolan i Karlstad. Då, och försökt lotsa in honom i verksamheten och coachat honom och hur han ska jobba och så här. Och sedan så leder det till att han får sitt namn förfalskat helt enkelt. Och han sa ju att han är ju dels, är han ju även orolig för om han har skickat ut referenser i hans namn till andra skolor, och vet inte riktigt liksom hur han har använt hans namn, och det liksom kan ha blivit solkat i skolsammanhang i den roll som han har då. Och även den här läraren i Filipstads kommun då, hon sa ju att det här är ju inte bara ett brott mot mig, utan det påverkar ju hela vårt arbetslag så här. Och man vet inte riktigt, man förlorar tilliten till människor. Så ja, bara det här att man kanske inte alls känner sig säker på att man kan lämna saker obevakade på sin egen arbetsplats. Och så hon sa ju, hon hade ju också uppfattat den här läraren som en bra person. Så hon sa liksom, man kan inte lita på sin egen magkänsla längre över vem som är god och inte så här. Så att, ja, hon var rätt tagen av det här.
Det här är ju ganska omfattande brottslighet, men det här är inte det enda som han har gjort sig skyldig till.
Nej, men det är ju inte det, utan under en lång tid medan han har jobbat på de här olika värmländska skolorna så har han ju även hållit på med bedrägerier på internet. Och Det är framförallt Muminmuggar som man har lagt ut till försäljning på internet och fått personer att köpa, trots att han har aldrig ägt några Muminmuggar. Så det är ju att han har cashat in, folk har swishat honom pengar och sen har de aldrig fått någonting. Återigen här så har det ju varit ganska, avancerade eller liksom ändå, han har lagt ner stor möda på att få till de här försäljningarna. För i varje enskilt bedrägeri så har han ju haft en ganska lång kontakt med personen som ska köpa de här. Och han har broderat ut långa historier om hur det är muggarna har funnits hemma hos hans mormor och nu håller de på att städa, hon har nyligen avlidit så de håller på att gå igenom alla hennes tillhörigheter och då har de hittat det här och han har även beskrivit hur mormodern har arbetat på fabrik i Finland där de tillverkade de här muggarna och då har hon få tag på en del väldigt i Mumin-sammanhang väldigt värdefulla och attraktiva muggar och han känner att han kan ju inte så mycket om Mumin-muggar så han tycker att det skulle vara roligare om någon som verkligen uppskattar de här föremålen får dem istället. Det är därför han säljer dem och så här. Så att han har verkligen lagt stor möda på alla saker.
Hur mycket pengar handlar det om när det gäller de här muggarna?
Men det är ganska stora summor. Jag pratade med en kvinna i Överkalix som hade köpt några muggar och hon hade väl swishat, jag tror 12 500 kronor till honom. Och det var någon ytterligare mugg som hon var väldigt intresserad och där tror jag, ja, den hade hon då aldrig betalat för. Men det var en sån här mugg som var superspeciell. Och den tror jag hon sa att den kunde nog kosta upp mot 40 000 eller någonting sådant. Men hon hade ju börjat dra öronen åt sig när hon såg att han hade den här otroligt speciella muggen i sin ägo. Och sedan så fick... Ja, så visade det sig de här muggarna som hon hade köpt i tidigare skede fick hon ju aldrig så här. Så att hon började väl misstänka att det var något som inte stod rätt till med den här personen.
Du har ju pratat med honom. Vad säger han själv om allt det här?
Ja, jag ringde upp och pratade med honom och han förklarade att han skäms för vissa av brotten och att han har erkänt vissa av brotten. Han var framförallt enormt ångerfull vad gäller de här hotbreven till det som då skulle bli en blivande kollega. Och det sa han att han förstår inte hur han kunde ha gjort det här och han begriper att det här var över alla gränser. Och han säger, jag har ju aldrig ens träffat den här kvinnan, sa han. Jag vet inte vem hon är och det här är inte... Något han var stolt över att han har gjort. Men förklarar att han har haft problem i hela sitt liv. Och har någon form av diagnos som gör att han har ett otroligt dåligt konsekvenstänk. Och handlar irrationellt när han kommer under press. Det var det han sa.
Vad händer nu då?
Ja, som sagt, han åtalades ju då i mitten på september för... Ja, dels de här olaga hoten och sexuella ofredanden. 8 bedrägerier som han har erkänt och där han faktiskt nu håller på och försöker återbetala pengarna. Det gäller framförallt de här Mumin-muggarna då. Samt flera stölder som han inte har erkänt och urkundsförfalskning som han väl varken har medgett eller erkänt. Men där sa han ju också att ja, det är väl uppenbart. Men jag frågade honom varför han skrev falska referenser. Och där var ju förklaringen att det hade hänt en sak på hans förra arbetsplats som gjorde att de kom ju inte igenom goda referenser. Så därför så skrev han egna. Det kommer ju bli rättegång så småningom i det här fallet. Men det kommer inte ske förrän nästa år någon gång. I och med att han inte sitter häktad så är det inte ett prioriterat mål för tingsrätten.
Nu ska vi prata om en tragisk A-traktorolycka som skedde för knappt 2 veckor sedan. Där 2 tonåringar från Nykroppa dog. Det var en 17-årig pojke som körde A-traktorn och en 16-årig flicka som var passagerare. Det finns också en 15-årig flicka som blev allvarligt skadad i olyckan. Nicole, vad vet vi om det som hände?
Det var 3 tonåringar som befann sig i Västergötland med en A-traktor. De hade åkt från Nykroppa och de skulle ner till Västergötland för att byta den här A-traktorn och var på väg hem på natten när den här krocken inträffade. I bilen satt då 2 flickor och så den här 17-årige föraren, en kille. I höjd med Grästorp på riksväg 44 så frontalkrockade de med en lastbil. Det de vet är ju att bilen med A-traktorn kom över på fel sida av vägen. Men varför det hände har inte polisens utredning kunnat visa egentligen. Och det är oklart om man kommer att kunna säga om det var något fel på bilen eller vad som låg bakom. Det är en jättebred och fin väg just där olyckan hände. Den används till och med, eller den är gjord för att stridsflygplan ska kunna landa där nödlanda där. Så att det finns ingenting med vägen som kan förklara olyckan eller att de kom över på fel sida. Och det finns ingenting, det var inte dåligt väder och inte halt och inte dimmigt. Och det finns inget som tyder på att föraren använde sin mobil heller under den här när krocken skedde.
Misstänker polisen något brott?
Det fanns ju 3 rubriceringar i samband med den här olyckan. Och det är vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i trafik. Och det var den 17-årige föraren som var misstänkt för de här brotten. Men eftersom han dog i olyckan så kommer ju ingen att åtalas för det. Däremot så kommer polisen att göra färdigt utredningen därför att det kan... Ja, det har med skadestånd, en civilrättslig process att göra. Så då kan ändå utredningen behöva göras färdig.
Och vad säger chauffören som krockade med dem?
Han har egentligen i förhör bara kunnat konstatera att bilen han fick möte. Och han ställde sig verkligen på bromsen. Han körde i exakt 80. Förmodligen hade han väl en sån här farthållare. För lastbilar har ju färdskrivare, så det har polisen kunnat se. Polisen var mest imponerad av att han alls kunde få stopp på den här väl ganska tungt lastade lastbilen på rätt kort sträcka. Men någonting mer än att han bara ställde sig på bromsen när han såg att han fick möte, det vet vi inte att han har sagt. Det vi vet om A-traktorföraren är att han hade ett giltigt körkort, ett sånt här moppekörkort, när olyckan inträffade. Och polisen misstänker inte heller att han hade tagit droger eller alkohol eller så. Den tredje passageraren var en tonårsflicka som överlevde men har skadats svårt och vårdas på sjukhus för sina skador.
Nykroppa är ju väldigt litet. Hur har det påverkat samhället?
Det är ju en liten ort som har drygt 700 invånare bara, och de som vi har pratat med har ju sagt att det här berör ju egentligen alla i byn. Många är släkt med varandra och det har liksom varit så sedan generationer tillbaka, så att det är klart att det påverkar det här stället oerhört mycket. Om man har redan haft minnesstunder både mer officiell karaktär som kyrkan har arrangerat, och sen har även ungdomarna själva ordnat ljusceremonier och så in i Filipstad för att hedra sina döda.
Jag var ju i Nykroppa också, och där sa de att ungdomarna körde ju kortege med sina A-traktorer från Filipstad till Nykroppa på lördagskvällen för att hedra de här 2 döda kompisarna.
Och det här är ju inte första gången som unga människor från just Nykroppa omkommer i olyckor.
Nej, vi skrev ganska mycket om en annan väldigt tragisk olycka för 4 år sedan ungefär. Och då det var 2 ungdomar också som omkom i en frontalkrock på Brattforsheden. Och även de var alltså från Nykroppa.
Och hur påverkar det här?
Ja, prästen som höll i den här minnesgudstjänsten i tisdags kväll, henne pratade jag med ganska direkt efter olyckan. Hon beskrev det ju som ett sår som rivs upp igen.
Det har ju varit en del olyckor och incidenter med A-traktorer i Värmland. Hur säkert är det egentligen att köra eller att åka A-traktor?
Alltså, det verkar ju förvånande osäkert och farligt. Du behöver till exempel inte använda bälte i en A-traktor. Du behöver inte ha vinterdäck. Du får dra hur tungt du vill med en A-traktor eftersom den per definition då är en traktor. Nu är det länge sedan jag tog körkort, men när du kör bil får du inte ha hur tung dragkärra som helst, för det kan vara farligt. Och lägger man där till då att ofta så är ju de här A-traktorerna manipulerade så att de kan gå exakt lika fort som en bil, så blir det ju väldigt farligt faktiskt.
Och vad krävs för att köra en A-traktor då?
Det krävs att du har fyllt 15 och att du har tagit ett sånt här EU-mopp-körkort, alltså AM-körkort kallas det. Så i princip kan du alltså ta körkort för en moped och sen för första gången i hela ditt liv sätta dig bakom en ratt i en bil och köra den utan att ha övningskört en meter med någon som har körkort. Så det är ju väldigt märkligt faktiskt att vi kan ha det så i det här landet som annars är så otroligt. Vi är ju otroligt fixerade vid säkerhet i vanliga fall. Men här kan man alltså sätta barn bakom ratten och så kan de ge sig ut och köra i 100 km i timmen på helt vanliga vägar med blankslitna sommardäck på vintern.
Men är det någon förändring på gång eller hur ser det ut? Det
kan vara en förändring på gång, för att just i detta nu så håller Transportstyrelsen på med en utredning som säkert är färdig så gott som. För den ska presenteras för regeringen den 1 november. Och i den så ska man då ge förslag på i åtgärder som kan göra A-traktorkörandet säkrare. Däremot så finns det ju inget snack om förbud, och den utredningen tar inte heller ställning till något, ett förslag som handlar om att man kan höja hastigheten för A-traktorer till 45 km i timmen för att de inte ska hindra trafiken så mycket.
När kan de här förändringarna införas då?
Ja, det beror väldigt mycket på regeringen. Vi vet ju inte ens vad det blir för regering som den här transportstyrelseutredningen ska läggas fram för. Och sen ska ju det tröskas genom beslutsmaskineriet. Så vi får se.
Vi har även veckans dom som handlar om mordförsöket på Norrstrand som vi har pratat om flera gånger i podden. Den 17-åriga pojken som ställdes inför rätta för mordförsök och rån tidigare i höst dömdes nyligen. Och Åsa, du har tagit del av domen. Vad blev den?
Ja, han dömdes till 2 år och 8 månaders sluten ungdomsvård. Och han dömdes då för försök till mord och försök till rån också.
Och det var allt för oss. Tack så mycket för att du har lyssnat och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt, och tipsa också gärna en kompis om att vi finns. Vill du diskutera podden eller komma med tips på vad du tycker att vi ska prata om, får du jättegärna gå in på vår Facebookgrupp NVT Krim. Jag heter Caroline Englund och du har också lyssnat på Åsa Asplid och Nicole de Borsan. Klipper podden gör Carl Edlom som även står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.